Ja, du vet ju att det är Leivega Sport som gäller om du älskar fotboll. Spela nu, bli medlem i vår fotbollsklubb och du får en säsong du aldrig kommer att glömma.
Nu dubblar vi även din första insättning, vilket ger dig upp till 1000 kronor extra att spela för. Leivega Sport, nummer 1 i mobilen. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Stödlinjen.se.
Han har fått kongestatus i Jämtlandsrepubliken och står imorgon öje mot öje med ett av Jämtlandets största lag, Arsenal. Vi måste snacka Graham Potter i podden idag. Lite senare blir det också en diskussion om Brøndby och andra så kallade skuggeklubbar, men först. Han är en av Skandinaviens mest erkända fotbollsjournalister med reportage som Slut på leken och En glän bland män. Mina damer och herrar, ta gott emot Anders Bengtsson.
Den sa jag inte komma.
Nej, det är mitt sätt att försöka skaka om dig lite. Plus lite OS-marinering då, där Norge är väldigt dominerande.
Ja, jag har ju förstått det, Johan, att du har inte sett en enda sekund i OS, eller? Är det så?
Det är faktiskt så.
Ja, det är inte likt dig.
Nej, det har nog aldrig hänt. Mm. Jag var ju killen som skolkade sådär från för att se Nagano OS i sin helhet.
Boykottar du det, eller?
Nej, det har bara än så länge blivit så. Det vi snackade om några dagar. Jag har ju fått skärpa mig nu helt enkelt. Men jag missade både Kallas guld och skidskytte silvret. Mm. Men du brukar ju inte se så mycket, men du har gått och pratat och nämnt saker som skidskytte, förbannat bra tv-sport och sånt där. Du är på väg över tröskeln in mot OS eller OL.
Ja, jag var ju väldigt mycket en OL-kille förr i tiden, men jag har tappat det på senare år, absolut. Men nu har jag ändå gjort ett försök. Det handlar ju också om att Sigge tycker det är kul. Så just varje det, morgon när vi käkar frukost så sitter vi och käkar frukost framför tv, så får vi i alla fall 20 minuter där i all annan stress.
Det är ju en jättemysig start, ja, på en risig vardagsmorgon.
Ja, men tyvärr så är det ju så också att det är ju typ 7 på morgonen som vi käkar den frukosten nu då, när det är vardagar. Och det är inte alltid att det är jätteroliga grejer då. Nej. Det får man ju ta med OS-leken, att det inte alltid är jättekul.
Men curling eller något kanske?
Ja, precis. Ja. Och lite Sigge tycker det är kul att kolla på snowboard. Har han fastnat mycket nu för. Ja. Tycker han är häftigt.
Ja.
Men några korta spaningar bara är från OS. Att jämför man med ett annat mästerskap, till exempel ett fotbolls-VM eller ett fotbolls-EM, där vi känner oss kanske mest hemma att dissekera och analysera både liksom produktionerna och innehållet och så. Så är det ju speciellt nu med OS, för dels har ju femman satt ihop ett rätt brokigt gäng där det är väldigt många före detta idrottare som är experter eller bisittare. Och det gör ju någonting när man är van, nu var det visserligen Viasat som är det senaste OS, men SVT där det ändå är folk som har jobbat med tv i väldigt, väldigt många år och som är trygga i det. Så att det är ju inte alltid på gott och ont så att de har gjort den här förändringen då, femmarna. Så det finns vissa fördelar med det. Vissa har en oerhörd pondus och kan tillföra jättemånga saker som inte Jakob Hård skulle kunna göra till exempel.
Mm.
Men däremot så blir det ju ofta en väldigt kamratlig anda. Alltså även från rutinerade S som Patrik Ekvall, som är betydligt, skulle jag säga, hårdare i sättet som han tar sig an sitt yrke när det är ett fotbolls-VM eller ett fotbolls-EM, i frågor, i relationen till de som han ska intervjua.
Mm.
Än nu när det är OS, det är väldigt mycket en skön lirare där och det är mycket garv, Anja Persson är god och glad. Och det kryper lite i kroppen på mig som journalist att säga det. Men jag undrar om inte det går hem ännu mer i stugan om man använder den släta uttrycket.
Ja, kanske.
Jag tror min pappa tycker nu det är jättehärligt att det är många gamla idrottare som han känner igen.
Ja, även när det är sådana väldigt smala grenar. Nu har jag inte sett det här, men det har ju varit taktiken även på sommar-OS och så. Där är det ju ofta i och med att grenarna är så små, så kanske det är en som står väldigt nära de aktiva, den här experten då. Men det ställer ju krav på den andra personen, det vill säga huvudkommentatorn eller studievärlden, att få fram deras expertis. För används de bara till att säga att något är fantastiskt eller är dåligt så är det inte mycket värt. Mm. Men det är väl, de tänker väl att alltså det är en viss trovärdighet att vi har tagit den bästa killen eller tjejen på jobbet, helt enkelt. Sen det där med att det kanske är lite mysigt, det är ju min uppfattning från tidigare OS och så också, att det är lite snällare jämfört med ett hockey-VM eller ett fotbolls-VM. Det kanske beror lite på att man har i bakhuvudet att de är ju inte undantag, de här S-en som Kalla och så, som är megastjärnor. De flesta som kommer, kanske att man vet om det på något sätt, att de har inte haft det så jävla kul i sin idrottskarriär.
De har gnetat på i någon liten by uppe i Norrland utan att någon har lagt märke till dem i 4 år. Och ja, så kommer de hit och det är svårt att kritisera dem, så jag fattar den aspekten. Men det ändå finns någonting i hela liksom, grundkänslan, hur man tar sig an det här olympiska mästerskapet, att det är lite sådär, det blir lite för mycket en supporter.
Ja,
så.
Man tänker, jag läste om honom, han skridskåkare var han väl, som, och kände ju direkt att honom håller jag på när jag såg att han ofta åt väldigt mycket Gorbis då. Han åkte ju till frukost, det var ju att ta ett steg längre än vad jag gör. Men att han hade levt så isolerat. Ja. Och så, då känner man ju så jävla speciellt liv. Skulle han, nu verkar det som att han skrinade ganska bra, tror jag. Men att stå där om han skulle ha skrinat dåligt och bara gå på honom efter de här. Det finns ju vissa som känns som OS-sporter verkligen, som brottning och så. Visst, det pågår annars, men de får ju verkligen sin stund i solen när det är OS. Det är där de tränar för, och kanske där är möjlighet att tjäna lite pengar och få lite sponsen och så. Och då går på dem och bara, vad gör du här egentligen? Det skulle ju framstå som hårdare än att till exempel gå på Andreas Granqvist efter en tafflig match.
Ja, så är det. Men för oss då, Johan, i fotbollens sfär så är det ju ändå så att den stora höjdpunkten denna veckan, det är väl trots allt Europa League-matchen Östersund mot Arsenal på torsdag kväll.
Självklart. Som du missar, va?
Ja, jag ska upp till Stockholm för att vara med på Sverige Uniteds fina stora galakväll för andra året i rad. Där vi delar ut priser till folk som har jobbat med fotboll och integration. Där det är mycket pengar på spel och 10 stycken nominerade. Så det är en väldigt stor grej faktiskt. Karin och Klyft leder hela kvällen och Ingvar Karlsson är helsprisutdelare. Och jag är där då i egenskap av ordförande i den här priskommittén. Så det ska bli spännande. Så ja, det är precis den galan börjar samtidigt som det avspark i Östersund.
Jag kommer se till att se den förstås. Jag har på ett mikroskopiskt sätt bidragit lite till hypen i och med att jag blev uppringd av Radiosporten för deras podd Fotbollsarena. Där jag i egenskap trodde de då av Arsenal-supporter. Och då sa jag att jag sa som det var, att det var
före
detta Arsenal-supporter, det var länge sedan och så. De ville ändå då att jag och några andra skulle ta ut de som kallas för veckans fyra.
Ja, vilka var de andra? Vilket gäng var du i?
Det var Anders Jansson i Hipp Hipp. Och en betydligt, eller en riktig Arsenal-supporter. Jag tror Axel i förnamn, Asplund, skriver för Arsenal Sweden och så. Med lite mer trovärdighet då, kanske bakom de nuvarande namnen. Man skulle då ta ut sina personliga 4 favoriter från varje lagdel. En målvakt, en back, en mittfältare och en forward.
Ja, då får du faktiskt nämna vilka du tar ut då.
Ja, det blir ju otroligt förutsägbart. Och det sa jag också, men något annat skulle ju också vara lögn. Liksom. Så jag gick bara på det som var ärliga. Ja, du får gissa. Se om du sätter 4 av 4 här. Det kan du göra faktiskt.
Jens Lehmann.
Ja, dra alla 4 så rättar jag sen.
Tony Adams, Ray Parler, Thierry Henry.
Ja, 3 av 4. Det var bra att du tog Lehmann. Man skulle kunna tro Simon. Men ja, det var rätt ända upp till anfallet. Där jag kände mig bättre än så. Den borde ha satt att det är backhand.
Backhand.
Ja, jag ska inte fastna i dem. Jag vet faktiskt inte vilka de andra tog. Jag har inte lyssnat på avsnittet än. Men det var ju då ett sätt för dem att ladda upp inför Östersund Arsenal. Och det kändes väldigt märkligt, måste jag säga, när jag gjorde det där. Och överhuvudtaget att det ska bli den här matchen nu. Det är ju en jättematch för Östersund och för svensk fotboll. Jag vet inte när vi hade senaste gången en knockout-match med ett svenskt lag i Europacup. Alltså inte en avgörande kvalmatch utan efter ett gruppspel.
It beats me, tror jag. Alltså, fan.
Jag kan ha fel, men det senaste jag kan komma på när Helsingborg gjorde det för exakt 10 år sedan bör det vara. Då de gick vidare, det kan ha hetat UEFA-cupen då fortfarande, men det var gruppspel och jag tror de åkte mot PSV, Eindhoven. Ja, jag är ledsen om jag glömmer något däremellan nu, men jag tror inte det. Oavsett vad Malmö har gjort och så. Hade de
2008 inte... då alltså?
Ja, precis. Jag tror de tog sig vidare från någon grupp med Galatasaray och det var någon grekisk lag där och så. Bosse Nilsson, tränare.
Just det, det var de stökiga perioden.
Lite stökiga år där.
Ja, men ändå framgångsrika.
Ja, Henke spelade nog fortfarande då. Jag tror det kan ha varit senaste. Nej, men i alla fall då att det här har nästan blivit definitiva Och jag tror många kan känna sig sådär med den här matchen, att den går ju inte riktigt att komma ifrån. Även om man inte håller på vare sig Arsenal eller Östersund, så är det ju en match som det talas om. Mm. Och den typen av match där det blir en nästan så här rikshås, i alla fall på fotbollskartan. Mm. Och den här frågan, vem ska hålla på den här matchen? Det känns som många ställer sig här nu. Jag gör det ju förstås, i och med att, och det är nästan blivit, nu när jag funderat så har den här matchen nästan blivit definitiva nådastöten mot om det fanns ett uns Arsenal-intresse kvar. Och nu får jag nog inse att det gör det enbart på grund av min pappa och sånt. Mm. Och folk som jag känner som håller på dem och kan vara glad för deras skull. För jag tycker nog ändå att den andra historien är häftigare, så att säga. Och ser gärna att Östersund vinner. När jag minns tillbaka, jag vet inte hur det är med dig där, men det är nästan några av mina finaste svenska fotbollsminnen, och det säger väl lite om att man inte har varit så aktiv svensk supporter, men de är nästan starkare än vissa landskamper för mig när svenska lag har skakat om Europa. Mm. Alltså Blåvitt tidigt när vi var små förstås, men Neboschas lobb, Barcelona,
Trelleborg mot Blackburn.
Trelleborg mot Blackburn och Sven Anderssons räddning mot Rekoba. Mm. De håller jag ganska högt när det gäller mina egna så där fina fotbollsminnen, trots att jag i vardagen inte alls håller på dem. Mm. Så det visar ju ändå så här att man är inte mer unik än så, än att så här, kul att det är ett svenskt lag.
Nej, men tänk också om det hade varit en 10-åriga Johan och så pappa Hasse säger, Johan, nu är det så, nu kommer Arsenal till Sverige, kommer till Östersund, nu ska vi åka upp där i helgen. Det hade varit en superstor grej för dig att se ditt Arsenal spela mot ett svenskt lag i Sverige.
Kan vi få Lee Dixons autograf?
Och det finns ju många föräldrar som just nu åker med sina söner eller döttrar till Östersund, som har lagt ut rätt mycket biljetter på de få biljetter som har varit tillgängliga.
Uh-huh.
Åker upp där uppe, och man är faktiskt inte säker på att ens Arsenal kommer ens komma vinnande därifrån.
Nej, det är ju ja, precis, alltså, det var ju nästan drömmen att så här, någon gång få se det här mäktiga Arsenal komma och spela i Sverige. Och så händer det nu, och man känner nästan ingenting för det.
Nej.
Det är något väldigt deppigt i det. Mm. Så här, att här är drömmen, men känslorna försvann på vägen.
Ja.
Och trösta sig med att, som du säger, att det finns tusentals tioåringar som känner så istället. Eller ja. 20-åringar, ja. Eller 40-åringar, eller vad det nu kan vara. Men många måste ju ställa sig den frågan, vem man ska hålla på den här matchen, även andra. Det kan ju finnas till exempel mer inbitna supportrar till andra allsvenska lag som kanske har stört sig lite på Östersund, mm. men som samtidigt har problem kanske med världsfotbollen och gillar att kanske dissa dem och så. Mm. Det är ju någon slags pest eller kolera match för dem då.
Ja, det är absolut så. Det finns ju de som håller på Malmö eller på Blåvitt som tycker att fy fan vad man har gullat mycket med Östersund, nu hoppas på Arsenal här i den matchen. Och precis som du säger, och andra gånger i andra diskussioner så säger de, ah, hur kan man hålla på ett Premier League-lag och så. Så att det är ju lite så. Mm. Men de som nästan måste ha det värst just nu, de här dagarna, det är en GIF Sundsvall-supporter. Man får ändå säga det, att det finns ju en rätt etablerad rivalitet där mellan dem, för att geografiskt är de närmast varandra vad det gäller allsvenskan. Och där GIF Sundsvall har med näbbar och klor lyckats hålla sig kvar, och Östersund har bara liksom år efter år nu intagit någon slags, börjat ta en liten maktposition i svensk fotboll på ja. Väldigt, väldigt kort tid.
Mm.
Så de har ju sneglat säkert rätt avundsjukt och bittert mot Östersund.
Ja, att det gick så snabbt också. För det är ingen ingrodd rivalitet i grunden. De har väl aldrig blivit som Östersundsfotbollen, bara för, behöver inte gå tillbaka så många år, för den knappt fanns för dem.
Mm.
Och så här, de var aldrig jämbördes, de var alltid bakom, men så plötsligt bara var de förbi.
Ja, sådär. Det är jävligt frånsprungna.
Och med all positiv press och sådär som de får. Det är många bittra giffare som tittar mot Östersund.
Men den giffaren som till och med också håller på Spurs. Det blev ju en helt omöjlig match. Så å ena sidan så håller man på Spurs, och då har man sin stora antagonist i Arsenal. Man vill inte att det ska gå bra för dem. Man hoppas bara att Wenger ska liksom dra sig ännu mer ner den där långa dynjackan. Och bara gräva ner huvudet i sin grånade.
Han har ju möjlighet att slå någon slags dunjacksrekord nu på jämtkraft.
Ja, kalla jämtkraft. Men dels då det, man vill verkligen inte unna Arsenal en seger. Men är man giffa så vill man verkligen inte heller unna Östersund framgångar.
Nej, men det hade ju varit ett, inte för oss kanske, för vårt nästa nummer ligger lite för långt och det skulle inte funka, men ett litet minireportage i en kvälls- eller dagstidning där man hänger med några riktigt hårdnackade GIF Sundsvall-supportrar. Egentligen hela den här veckan måste ju vara hemsk, för det byggs upp och alla talar om den här festen som ska ske. De kommer inte undan den. Vilken ångestvecka.
De säger liksom, Graham Potter får texter i alla världens tidningar nu de här dagarna. Nu såg The Guardian senast igår en långt reportage om Potter och så. Det är inte så kul heller. Det är inte så många som bryr sig om giffarna just nu.
Nej, trots att de ändå efter sina förutsättningar, de gör det ju ganska bra. Liksom. Mm. Eller de höll sig kvar.
Ja, tror de mot Guys för en vecka sedan. på träningsläger i Barcelona.
Ja, och jag tror de ska kanske spela någon cupmatch mot Varberg helgen, ja, eller sånt där. Men nu apropå rivaler så har ju, jag ska inte säga i skymundan, men efter några riktiga kaosår så började ju hända rätt spännande saker i Bröndby. Nu har det ju gått någon vecka sedan, eller till och med två, sedan de vann Köpenhamnsderbyt. Det var väl en cupmatch, va?
Ja, det är debutpokalen.
Danska ligan startade nyss om och Brøndby ligger tvåa, en poäng efter Midtjylland, och FCK gör ju som bekant en svag säsong. Vann visserligen nu när den började igen, men är långt ifrån någon serieseger. Men Brøndby är alltså en poäng efter och har en titel inom räckhåll. Serieseger skulle vara för första gången på, jag tror, sedan 2006 eller någonting sånt.
Absolut, och det är ju så att du sa det, att de har några kaoser bakom sig, och det får en ändå att tänka på, nu när du ändå pratar om rivaler, Johan, att de sitter i en rätt unik situation, Brøndby, som har... Anledningen till att vi kanske pratar om det här är att vi har blivit påminna för att Erik Almqvist, Filters gamla chefredaktör, har ju skrivit en text till vårt nästa nummer som landade här på våra skrivbord för några dagar sedan.
Inte Sverigedemokraternas gamla strateg.
Det var ett otippat grepp.
Från Ungern skickar han en analys om Brøndby.
Ja, den är verklig. Men Erik E. Almqvist, som han numera vill bli kallad, har skrivit en text, en fin text om Brøndby, där han som Köpenhamnsbo sedan faktiskt 4 år tillbaka har försökt att dyka ner i vem är FCK-supporter, vem är Brøndby-supporter och vad säger det om en köpenhamnare ungefär. Ungefär så är ingången i den här texten. Och han reder ut så vad som krävs att om man ska få den stora massan stöd i en huvudstad till exempel när det handlar om att supporta ett lag. Och han kommer fram till de här rätt självklara sakerna, att det krävs ju framgångar för att det föder intresse. Det krävs också att man har lite gamla, liksom ett persongalleri där det finns å ena sidan...
Så kultkabinett.
Ja, precis. Både fixstjärnorna, de som har varit liksom härliga att se på, dribblarna, köttarna,
festprissarna.
Festprissarna, att man har det här persongalleriet som man kan liksom göra kultsaker av. Och sen så krävs det liksom ett par andra saker, så jag inte går in i detalj och vad Erik kommer fram till. Men en sak som man kommer fram till, det är att Brøndby sitter den här rätt unika sitsen att de är en underdog då i jämförelse med FCK som har haft alla sina framgångar och varit, får man ändå säga, Nordens mest framgångsrika lag de senaste åren. Så MFF-supportrar börjar protestera där, men ja, under ett lite längre perspektiv så, ja, får man säga så.
Om vi talar i modern tid.
Ja, och de har mycket pengar och de har liksom möjlighet att värva spelare som inte Brøndby har haft. Men det Brøndby har är ju att de är ändå det självklara andra laget i Danmark, men ändå en tydlig underdog till den här jätten FCK. Och de har ekonomiska muskler nu, det ser man vilka spelare de värvar. De kan ta hem Simon Tibbling från Holland som ändå satt på ett bra kontrakt där. Johan Larsson har de där och förlänga med honom, och de kunde ta hem Daniel Agger när han vände hem från Liverpool. Och de kan satsa rätt rejält, och de har verkligen en historia som är betydligt längre och mer spännande än FCKs. Så de har alla de sakerna. Och sen publikmässigt, så vad FCK har den här säsongen i ligan och vad Brøndby har, så skiljer inte så mycket. FCK har, tror jag, 14 000 i snitt på sina hemmamatcher. Brøndby har typ 13,5, så det är bara 500 personer mindre. Men man pratar ändå som att FCK är Köpenhamnarnas lag och Brøndby är Brøndby, stadsdelen Brøndbys lag. Och det är ändå intressant om man tänker ett stört praktik. Det är ju liksom en god sits de sitter i. Det kan ju, om inte de missköter sig som de gjorde, Brøndby.
Jag tycker det känns, för mig är det väldigt danskt. Det var ju bland många svarta rubriker så var det ju en skandal med, jag minns inte namnet nu, men klubbledaren som var inne och använde ett alias
där på, ett forum
där han sågade folk här så tvärs. Och när det uppdagades då, det blev en stor skandal. Han liksom hoppat på egna spelare och så. Han får ju ändå vara kvar. Det känns danskt.
Ja, nej, men så det får man att tänka ändå på att hur det ser ut i svensk fotboll till exempel, om man tar vår huvudstad Stockholm där vi har tre stora klubbar och identiteten på dem, vem som är underdog där, för att alla kan ju hävda på något sätt att vi är bäst. Hammarby kan hävda att de är bäst publik.
Jag påminner om här att här är djupt vatten.
Ja, jag vet.
Och isen är tunn.
Ja, här öppnar upp dammluckorna.
Ja.
Men Hammarby kan hävda att de är bäst publikmässigt. De har, så, skulle kunna säga att vi har bäst stöd i Stockholm. AIK skulle kunna säga, men vi är laget som har varit överlägset bäst de senaste åren. Vi ligger hela tiden, vi har den högsta, förutom MFF, högsta liksom, tabellplaceringen år efter år. Vi är alltid med och slåss i alla fall uppe. Men Djurgården skulle kunna säga, ja, men vi har flest SM-guld.
Mm. Då säger AIK-aren tillsammans med oss, vill jag ju gärna flika in. De står väl på lika många. Men okej, de kan säga att de har flest SM-guld på 2000-talet eller efter kriget eller någonting sånt.
Precis.
Absolut. Mm. Men när du är inne på Brömby där finns det ju, det där får väl texten utröna och jag är inte rätt man att svara på det, men det med Köpenhamnarnas lag, Brömby försökte ju bli Danmarks lag. Mm. Brukar du säga det att Blåvitt blev Sveriges lag i och med sina Europacup-framgångar, att de fick så många fans lite varstans i Sverige, för att det var väl det där laget som fanns som mätte sig mot storheter i Europa. Men Brömby hade det tydligen som väldigt uttalat mål att Danmark hade ju då ett framgångsrikt VM 86 med det har berättats och skrivits mycket om. Mm. Men sen hade de några ganska svaga år fram till det här otroliga som hände 92 då. Och där fick Brömby lite ta över stafettpinnen de åren där, säga liksom mellan 86 och fram till 92. Stommen som vann EM-guld i Sverige spelade ju många i Brömby innan då, med Vilfort och Faxe Jensen och Schmeichel stod ju i Brömby. Men då hade ju de det som, när de började bli bäst i Danmark, så räckte det inte riktigt med det, utan de skulle samla, de ville dels visa att spelarna skulle vara tillgängliga och vara som vilka danskar som helst. Så de, när det blev lov eller ja, serieuppehåll, då la de sig inte på beachen, utan då åkte de runt på turnéer och spelade runt om i Danmark. Och här känns också väldigt danskt. Då fick de då möta lokala, jag tänker ungefär som tv-laget gör, möta liksom lokala kändisar eller lokala dribblingskungar och sådär. Och efter matchen så festar de tillsammans i ett partytält och grillar och dricker öl. Och den där, i och med Danmarks EM-knall 92, är det ju nästan lite bortglömt det som Brömby gjorde året innan. Mm. Det vill säga nästan går till final i UEFA-kuppen. Det är väl inget danslag som har varit i en UEFA-kupp-semi eller en kupp-semi i Europaspel, varken före eller efter. Det var ju, då slår de ut några riktigt bra lag och var ju otroligt nära med Mårten Olsen som tränare att slå ut Roma i semi. Och Mårten Olsen, läste en intervju rätt nyligen, har fortfarande svårt att se namnet Rudi Völler. Mm. För det var då Rudi Völler som på Olympico i Rom gjorde ett sent mål, någon minut kvar av tiden, som gjorde att Roma gick till final. Just. Annars, det stod 1-1 och det hade tagit Brömby till final. Schmeichel säger att han sällan gjorde dåliga matcher, men han släppte en rätt billig retur där som Völler smackar upp. Men den bedriften, ja, i och med danskarnas EM-guld så har den blivit lite bortglömd. Och den kan ju Brömby, apropå att knyta an till historien och dra fram lokala hjältar och gamla kultspelare, där finns det många.
Mm. Har vi några fler? Johan, tänker om vi fortsätter lite och försöker spinna vidare på det här. Klubbar som är en, ändå får man säga, en given andra klubb i sin stad, i, om vi säger europeisk fotboll.
Alltså 1860 München, det är ju lite lurigt eftersom länder har olika kulturer och till och med regler. Nu hoppas jag att det här inte har ändrats, men som i franska högsta ligan så är det väl inte två lag från samma stad någonsin, va? Vi säger att man har inte i högsta ligan stadsderbyn, utan där har man mer de här historiska matcherna, till exempel mellan Marseille och PSG då, som blir nog mer liksom sån El Clasico-liknande sak. Medan det finns ju, London är nästan svårt att säga, för det finns nästan för många lag. Men Everton för guds skull. Men sen är det ju, 1860 München har ju det här lite likt IFK Malmö, fast IFK Malmö är väl ännu mer på dekis än vad 1860 München är. Men att de har väldigt fina anor någonstans långt tillbaka i tiden, men har varit inne i skuggan bra länge. Och fallet Malmö är ju, de sopar ju rent i Malmö och i stora delar av Skåne på att vara så såklart nummer ett. Men det känns ju som att de ofta söker en rival. Att man gärna vill ha en rival eller någon man kan säga var ens lillebror eller något sådär. Och man kan flirta med Trelleborg ibland, eller jag höll den här historien om hur MFFs ledning ville få upp Helsingborg i Allsvenskan en gång i tiden. Att det skulle gynna intresset. Och sen har de försökt med Blåvitt, eller försökt, den finns ju där historiskt. Men trots att Blåvitt har varit svaga senaste år, så känns det nästan som vissa Malmö-supportrar har velat bygga upp den igen. Det här med, apropå flygplanet som Pontus Jansson var med och ordnade över Ullevi där och så. Att man nästan vill ha den här. Men frågar du äldre MFF-supportrar så tycker de ju fortfarande att IFK Malmö är något vidrigt. Trots att de är så långt ner. Christian Daun gjorde ju ett ganska fint reportage om dem för några år sedan. Då var de väl fan i fyran eller någonting sånt. Jag vet faktiskt inte vilken serie de ska spela i nu. Kanske lite bättre nu. Men då var det ju några gamla MFF-supportrar som man hängde med där som fick små utbrott på dem. Och sådär. Trots att det satt så djupt. Liksom. Så det, alltså, det fanns någonting fint att det är fortfarande vår rival.
Ja, men på tal om FCK så har det ändå känts som att det har ju varit nästan MFFs rätts, att den mest tydliga utmaningen som de har haft med, efter de fick sina CL-framgångar och sitt pengaflöde, att man ska bli Nordens största klubb. Och det kan man ju tvista om de har kommit förbi. Det återstår att se. Sådär, det kan man kanske utvärdera om ett par år. Men de är ju på väg. De har tagit in väldigt mycket på FCK senaste åren.
Mm. IFK Helsingfors tycker jag var intressant. Eller HIFK som de heter. När jag var över och skrev om HJK då, dominanten i finsk fotboll, så blev jag rätt nyfiken på den klubben. Den passade inte in i storyn då riktigt. Men de hade ju också likt några andra fina anor längre tillbaka i tiden och var nu uppe igen. Men de var ju kopplat rätt mycket till det svenskspråkiga Finland och att det var mycket finlandssvenskar, deras klubb. Vilket också har gjort dem till kanske, det är en politisk fråga mycket i Finland nu om det svenska språket till exempel. Så där fanns det möjligtvis en intressant historia att berätta om dem. Kjell Westö, vår favoritförfattare, skriver rätt ofta om IFK Helsingfors. Ja, men du, när vi ändå, nu känns det som att vi är ute och snurrar och reser nu. Vad kan väl passa bättre än att jag har en liten på spåret resa till dig här.
Så där.
Och till lyssnarna.
Så där, det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Uh-huh. Tänker att jag ska öva upp dina quiz-geniknalar inför Vem vet mest, som ja, ändå
det
närmar sig.
Ja, det var så. Vi pratade om detta för förra veckan. Då sa vi väl både att vi hade inte sett ett enda avsnitt av På spåret den här säsongen. Men i fredags så visade sig att vi båda tittade lite grann. Och man blir ju påminn om det här. Vi har ju pratat om detta tidigare.
Det var väl, jag kan inget om sportkoketterandet, avsnitt 314.
Ja, det får man ändå säga.
Någonting sånt.
Och det är inte någon ny spaning på något sätt. Men hur är det möjligt att vara så otroligt genomisel på sportrelaterade frågor? Som dessutom då när det är på spåret eller den här typen av frågesportstävlingar är på en ganska så grundläggande nivå. Det är inte sådär, vem var tränare i Atletico Madrid mellan 72 och 75? Det är inte den...
Nej.
Den typen av frågor.
Nej, det var lite Marit Björgen ledtrådar och sådär.
Ja, precis. För det är ju ändå så att normalbegåvade personer som är idrottsintresserade har sällan eller aldrig en så stor baskunskapslucka i något fält som de som inte är sportintresserade. Och många av de här som också är med På spåret har ju varit en säsong nu också. Det har varit väldigt många journalister.
Mm, lite för många.
Ja, lite för många, men också tycker jag som journalist, alltså det är många av de här som jobbar på Dagens Nyheter eller som jobbar på någon annan stor redaktion där det liksom i rummet jämte eller bara i det här öppna landskapet sitter ett litet gäng som jobbar på med sportdelen.
Men att man skulle liksom knalla över till Esk ibland ändå och få sig en uppdatering.
Läser man inte tidningen som man delar och då jag tänker på Esk och det här gänget till exempel på DN, för Johan Hilton var en av de här nu som uttrycker det varje gång det är sport, så han kan ingenting. Han vet knappt att en boll är rund. Men det måste kännas speciellt för DN-gänget när de sitter och kollar på spåret. Där sitter han, fan, vi har samma tidning, vi sitter på samma redaktion, vi sitter i samma lunchsal och käkar. Och han har ingen aning, men jag vet ju fan vad han sitter. Han sitter på Dramaten, jag vet vad han gav för betyg till den senaste pjäsen där och jag vet vad han tyckte om det. Och det. Att det finns ju inget sådär ge och ta, utan det är bara att de bara tar uppmärksamhet. De bryr sig inte ett skit om det här som är ändå så jävla brett.
Ska vi lägga fram det som en idé för DNs julfest senare, att man har det så det kan bli riktigt dålig stämning, att de testar varandra på vad vet du om mig och vad jag har gjort under det här året?
Ja, precis. Eller bara sådär, vilken redaktion jobbar jag på?
Ja, det kan bli riktigt dåligt.
Ja, men det är ändå anmärkningsvärt att man kan ha så stor lucka i något som ändå är så pass stort och som det pratas om och det skrivs om varje dag. Alltså.
Ja, då kan jag säga att de hade haft väldigt svårt att klara den här resan som jag ska slänga ut dig på nu då.
Ja.
För den är kanske snäppet svårare än en random sportfråga i På spåret.
Och då är upplägget som det brukar vara, Johan, att det är vi åker till en fotbollsklubb, eller?
Vi åker till en klubb, ja. Mm. Precis. Men en klubb håller ju ofta till någonstans.
Ja. Jag tar fram penna och papper här och är beredd med ledtrådarna.
Och du gör någon slags ryckning och får själv utstöta ett slags ljud. Ska du testa hur det låter?
Dut!
Ja,
och så, men du fortsätter läsa på för lyssnarna?
Ja, det gör jag. Jag får be dig då när du är klar att du skriver ner ditt svar. Sådär, så att kontrollera att du inte fuskar. Men då kör vi igång då. Till vilken fotbollsklubb är vi på väg? Vi reser mot plats där ett rörmockarnamn spred skräck i sena 90-tals försvar. Både staden och klubben är tvåor, även om den just nu återfinns i topp. På 8 poäng. Hos oss är det bra drag när 50 000 stadion är utsåld. På en annan arena i stan stod en Kumlason för en lika viktig som omdiskuterad kvittering.
Fan, det är helt tomt. Nu skulle man haft någon att diskutera med. Ja. Kör vidare, 6 poäng.
6 poäng. 2 sydafrikaner gjorde 3 mål när vårt blåvita lag skaffade sig momentum mot Manchester United. 3 månader senare lyfte tränaren klubbfotbollens tyngsta buckla för första gången. Där drar Anders Bengtsson på 6 poäng och skriver ner sitt svar. Och jag läser då de 2 sista ledtrådarna här för eventuellt andra som sitter och undrar. Eller kanske har några redan ryckt före dig. På 4 poäng. Bruce Banners alter ego fick fart på målskyttet här men drog till Ryssland när karriären stod i Zenit. Han var dock varken den första eller sista brassen att angöra vår hamn. Och på 2 poäng. Nu när vi kommit fram skickar vi ett brev till Lissabon och påminner om vem som leder ligan. Porto ingår.
Precis.
Vad hade du skrivit?
Porto skrev jag.
Porto är rätt svar. Ja, du tog det då på, det blir 6 poäng till dig.
Ja, det blir det. Ja, det får godkänt. Ja, det får jag vara nöjd med. Mm.
Ska vi gå igenom ledtrådarna?
Ja, du kan göra det.
Ja, vi reser mot plats ett rörmockarnamn, spred skräck. Där syftar vi då på Mario Chardel. Alltså rörmockarnamnet är ju alltså Super Mario, som ju var rörmockaren, kallades ju även för Super Mario. Otroligt målsnitt, jag tror han snittar i Porto på över 1 mål per match.
Han är Eurogoals kille va?
Otrolig Eurogoals kille Stark Eurogoals aura. Och de är 2 år då, Porto näst största stan. Och Porto är ju mest ligatitlar efter Benfica då, men leder ligan just nu. Och så är det bra drag. Dragao heter ju stadion där. Och det var alltså i Porto som Mattias Jonsson gjorde 2-2 mot Danmark. Men inte på Dragao utan på Boavistas hemmaplan. 2 sydafrikaner som gjorde 3 mål. Vilka kan det vara?
2 sydafrikaner som gjorde 3 mål.
Ja, det vi syftar på när Porto slog ut Manchester United. Och i den första matchen blev det 2-1 där samtliga mål gjordes av sydafrikaner. Benny McCarthy blev 2-målsskytt för Porto och Quinton Fortune gjorde Uniteds mål. Och sen vann ju då de Champions League det året, slog Monaco i finalen. Momentum där, var ju Mourinho där. Det var där du tog den då?
Ja, det började faktiskt på bra drag. Då började jag tänka Dragao, där började jag liksom gå ostepp på. Eller Polen, Portugal.
Ja.
Sen var det, kom det en röd eller blåvita ledtråden.
Ja, den var ju ändå rätt tacksam kanske. Mm. Ja, Bruce Banners alter ego är Hulken då. Hulk och många brassar i vår hamn, Porto i hamn. Ja, det var väl det.
Ja.
Men klart godkänt ändå.
Bra.
Och ligger ju tiden eftersom du har anledning att intressera dig för Porto den här veckan.
Ja, det är ju CL-match här i samma dag som vi kommer ut med podden.
Precis.
Jag har lyssnat på en podcast som jag har försökt att få dig att lyssna på. Jag vet att du säkert kommer göra det snart. Du borde intressera dig, Johan. Det är lite i samma område som vi brukar trilla ner i.
Jag har faktiskt lyssnat på 2 avsnitt.
Ja, du har gjort det.
Mm.
Och det är Slate. Alltså, det finns en sajt som heter Slate som levererar väldigt bra journalistik. Men de har gjort en podcast som heter Slow Burn som är 8 delar som enbart avhandlar Watergate-skandalen. På ett väldigt, den är ju rätt vältajmad nu med tanke på filmen Post som kom ut nu och det har varit rätt mycket snack om detta. Så den kom ut och det är ju som en, de som lyssnar på Serial till exempel när den slog igenom här för 3,5 år sedan. Det är lite samma känsla, det byggs upp som en rätt bra thriller och det är rätt många personer som inte har kanske kommit till tals tidigare som får chansen att prata och det, man får en väldigt bra kronologi över vad det är som hände egentligen. Och redan i första avsnittet så blev jag fascinerad av storyn som jag aldrig hade talat om innan. Det var Martha Mitchell som var gift med Attorney General till Richard Nixon, alltså mannen där och de, Richard Nixons höga hand. De gjorde
utan John Mitchell kanske.
John Mitchell, precis. Och Martha Mitchell var liksom en sån här lite societetskvinna som var lite det kanske för glad i flaskan. Var på rätt mycket så här cocktailmiddagar och blev till och med blev en kändis som satt med rätt ofta i sådana här tv-studio och lite shower och sådär och pratade. Och hon pratade lite för fritt rätt ofta för Nixon.
Mm.
Vad han tyckte var okej.
Okay. Något av en loose cannon.
Så. Precis. Och så då när Watergate-inbrottet var då så blev ju 7 män gripna. och publicerade strax därefter en bild på de här. Och då insåg, för att då hade hon redan börjat känna sådär liksom, vad håller min man på med? Vad håller Nixon på med? Det finns någonting. Detta går tillbaka, det var inte bara Watergate, de har gjort rätt många saker. 69 blev Nixon president och det har pågått i flera år då. Mm. Hon har, det är liksom många skumma grejer de sysslar med. Inte bara avlyssningssaker och sådär. Så hon hade liksom anade ugglor i mossen där. Och så insåg hennes man att ser min fru Martha den här publicerade bilden på en av de här männen, så kommer hon fatta att det är något verkligen lurt och kommer få det bekräftat. Så han gjorde som så, han satte en FBI-agent på att i princip kidnappa henne under en helg, sin egen fru, och låste in henne i ett hotellrum. Hon fick inte tillgång till en enda dagstidning för att han var livrädd för att hon skulle se det här. Och ingenting. Och, men hon, till sist så fick hon tag i exemplar av, tror det var Los Angeles Times, där hon såg den här bilden och fick hon bekräftat bara shit, jag känner den här personen, nu fattar jag hur allting hänger ihop och så. Mm. Och det blev massa skandaler. Och hon hotade då med att, hon sa till sin man att om inte du liksom går ut med det här så jag kan inte vara tyst om den här saken och så.
Nej, och hon hade ju bra kontakter med pressen. Alltså det var roligt beskrivet hur hon hade förvarnat på kvällarna när hon kanske hade tagit ett glas eller två. Ringde hon ofta upp reportrar som hon gillade. Mm. Man får prata lite och ge dem lite härliga citat.
Precis.
Ska vara ärligt om man hade en sån själv.
Ja, precis. Så det slutar med att det skär sig rejält mellan Martha och hennes man. Och hela Nixon-staben, de bestämmer sig för att vi måste ju lösa det här på något sätt. Vi måste ju svartmåla henne. Vi måste få henne att framstå som att hon är en alkoholiserad psykopat som bara hittar på saker. För att hon börjar ju prata sen då.
Mm. Noll trovärdighet, lyssna inte på henne.
Precis, och Nixon sa ju senare, tror jag var i 77 i intervju med Frost, reporten, att han tror inte att det hade blivit någon Watergate om det inte hade varit för Martha Mitchell. Men i alla fall så, hon blev så diskrediterad att folk tog inte hennes anklagelser eller hennes vittnesmål på allvar. Och i efterhand, några år senare, så var det några professorer på något universitet som började liksom intressera sig för det här fenomenet. Och det, idag så pratar man om The Martha Mitchell-effekten, som handlar om att det finns en person som säger att jag vet någonting som inte ni vet, men där alla tolkar den här personen som en galning eller som en psykopat. Mm. Men där det efterhand visar sig att hon var den som hade rätt och alla andra hade fel. Och det pratar man då om, The Martha Mitchell-effekten.
Mm.
Men jag ska inte prata mer om Watergate eller Martha Mitchell. Det är väldigt fascinerande. Jag rekommenderar podcasten som heter då Slow Burn. Men det som fick mig att gå igång här, det var hur personer bara genom sitt namn får symbolisera någonting sen. För alltid. Då tänkte jag i fotbollsvärlden, vi har ju en himla massa sådana personer.
Mm.
Cruyff-finten.
Ja, okej. Okay. Ja, uppkalla. Ja, förstår.
Ja, ja, precis. Och där man känns det som att vi borde kunna ha ett rätt stort galleri om vi bara funderar lite grann här.
Ja, Panenka förstås.
Panenka.
Panenka-straffen.
Ja, men det var ju lurigt alltså. För att den fick inte jag. Det känns som att den har liksom tagit skruv på senare år när jag var liten. För det var aldrig någon som snackade om Panenka-straffen.
Nej, dels så kändes det som att i princip gick ett 90-tal utan att någon slog den. I alla fall på de matcherna som man såg som var uppmärksammade i mästerskap och så. Alltså en chipstraff är ju vad vi talar om då. Mm. Så när Totti gjorde det, EM 2000 var det väl, så det var väl då som folk började prata om Totti-straff. Och då dök det upp välinformerade, ofta herrar med vissa besserwissra inslag som då ville dra fram Panenka-ljuset. Mm. Säga app, 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 det här är ingen Totti-straff, det här är en Panenka-straff. Uh-huh. Den gamla tjecken som då gjorde det för länge sedan med den fina mustaschen. Och så satte sig där då.
Ja, och sen senare när Pirlo gjorde det. Han gjorde det ändå vid några tillfällen.
Ja.
Då var det Pirlo och sen så var det någon app, app, app. Totti gjorde faktiskt redan det 20 år. App, app, app. Det var faktiskt Panenkas gjorde det redan på 80.
Det var kul om det fanns en hytt app, app, app. Knutte Nordahl.
Ja, just det.
Fan, det såg jag själv på Stora Valla.
Ja, precis. Ja, men den är ju bra. Panenka, Cruyff-finten. De känns ju väldigt tydliga. Det är kanske de två tydligaste.
Ja, Panenka är ju bra för att han, det har ju gjorts ett och annat intervju med honom om just det här då. Och han är ju inte jättekarismatisk. Och det passar nästan bättre, för då vet man att det är bara det här man förknippar med honom med. Totti är nästan svårare, för han var så bred i både sin person och i sitt register på planen.
Ja. Så sen så testade jag här igår när vi käkade lunch på hela stället, på hela redaktionen. Så testade jag med de andra som kanske inte har samma fotbollsintresse som vi har. Lite från filter och lite från skriva och sådär. Vad tänker ni på när man säger att man gör en brolinare? Det visade sig att det fanns otroligt många
tolkningar.
Tolkningar av det. Ja. Vad tänker du, Johan? Det första, om någon gör en Paulina, vad gör man då?
Då tänker jag att man gör en vår som är utöver det vanliga och att den på väldigt kort tid leder till landslagsspel och till och med bärande roll i ett landslag, apropå Thomas Brolins vår 1990 då.
IFK Norrköping.
Och sen spelar från start i premiären mot Brasilien, så att det är en brolinare som någon gör under våren. Tycker man ofta hör det, finns det någon möjlighet för någon att göra en brolinare? Ah, de tiderna är nog över ändå, hur bra Carlos Strandberg än är. Så, tänker jag på. Men det var många svar som kom in.
Ja, jag hade nog sagt att gör man en brolinare så gör man nog brolin-varianten av frisparken som de gör. Där är det Håkan Mil som slår bollen.
Ja,
som Brolin springer ut från muren.
Ja, det är det. Och vem var arkitekten?
Ja, det har du tvistat.
Vem var min?
Penny
Lennartsson.
Ja, just det. Ja, men det hade jag nog faktiskt sagt att det är en Brolinare.
Många sen, skulle bara sagt kanske målgesten.
Ja, precis. Precis. Men sen var det en person, vi ska inte namnge personen, som sa, jag tänker mer om gör man Brolinare så tänker jag att man har ett väldigt soligt Instagramkonto. Och någon som sa, att det har vi ju pratat om någon gång för många år sedan, när jag upptäckte hans Instagramkonto.
Det mest sorglösa Instagramkontot som finns.
Men en som han var lite, kanske lite elakare och sa att gör man Brolinare så är det att man kanske går upp ganska mycket vikt efter karriären.
Ja, man kan ju säga då, säg att vi har en nyårsmiddag och så säger en av gästerna, man pratar om nyårslöften och så, vad har du för förväntningar på 2018? Jag tänker göra en brolinare 2018. Då är det oerhört viktigt att veta kontexten. Är det en väldigt lovande fotbollsspelare? Kanske han syftar på att den här våren ska bli min vår, jag ska slå igenom stort. Är det en annan typ av kontext så kanske det är någon, ni sitter här mer än ni ska träna, jag ska göra tvärtom. Jag ska lägga på mig och njuta av livet.
Jag en brolinare.
Eller jag ska liksom, det har varit så mycket gnäll på mitt Instagramkonto, nu ska jag göra en brolinare 2018, bara lägga ut härliga bilder på i poolen och så. Det kan ju vara, beror väldigt mycket på sammanhanget här.
Ja, just det. Sen för att ta en som enbart förknippas med just en övergång så är det Bosman. Givetvis.
Ja, såklart.
Han gör en Bosman-övergång.
Ja, det är Bosman-fall. Går som Bosman. Det är en av de tydligaste faktiskt. Sen för den äldre generationen kanske någon skulle att göra en Neiskens. Den är ju smal, något för finsmakarna, men det var ju då i alla fall att helt enkelt i motsats till Panenka kruta straffen, allt vad man har, mitt i mål.
Just det.
När alltså Johan Neiskens, något av Cruyffs wingman.
Sigge säger, på tal om Neiskens, så säger han att man gör en Wardy. Han gjorde ju ofta så med sina straffar fram till nyligen. Han började placera sina straffar, men han köttar ju alltid in den, nästan alltid mitt i mål.
Ja.
Så för honom är det att göra en Wardy.
Ja, då kommer vi jobba app med de här gamla Neiskens.
Just det. Sen så en annan Tobias Agnell som är vår Spanien-konnoisseur här på redaktionen som grundade Offside, han nämnde faktiskt Pichichi.
Just det.
Rafael Pichichi som ju har fått då där markat ju redan mitten på 50-talet. De grundade Pichichi Trophyn som går då till La Ligas bästa målskytt varje säsong.
Ja, det är helt enkelt en skyttekung.
En gammal Atletico Bilbao-skyttekung.
Ja, okej. Okay. Det blev ju ett ord eller ett verb. Jag tänkte först att Zlatan inte har namngett något, men att Zlatanera talades det om mycket när han var i PSG. Jag vet inte om det först var fransmännen som gick igång på det. Men blev det till och med ett svenskt ord av det?
Ja, jag tror det var 2012 blev ett nyord. Jag tror att det var TT som använde just ordet Zlatanera i en svensk text första gången. Då handlade det om att han dominerade. Det är det som Zlatanera ska betyda, att man dominerar något. Han dominerade, om det var fotbollsgalan, det året 2012. Han slattanerade den galan.
Just det. Roberto Carlos frispark vet man väl vad man syftar på då.
Ja.
Det är väl någon liksom extrem ytterskruv. Medan man har, vad har vi mer? Fergie time kanske.
Ja.
Kanske används även när inte Ferguson längre är, jag vet, kanske på väg att dö. Mm. Men det har ju ändå, man vet vad man syftar på.
Ja, precis.
Tilläggstid.
Hussein-klass givetvis efter sexgetingarna som ofta är en referens så fort Bruce Springsteen ska spela.
Hur är det med Nackahörnan? Ja, den är mest för bajare kanske.
Den är mest för bajare, men Nackahörnan är väl att man helt enkelt skruvar in sin egen hörna direkt i mål.
Precis, men att däremot att göra en Nacka är lite som Brolin. Den är också väldigt fri för tolkning. Det kan ju vara då att man skruvar in, han gjorde en Nacka, han drog in hörnan rakt i mål. Men det kan väl också vara att spela en uppvisningsmatch i Skåne men tvingas dra i halvtid för man har gig i Vimmerby samma dag.
Ja, där man jonglerar med en femöring.
Ja, nere i bröstfickan.
Ja, den är lite smalare. Den.
Ja, det är inte så många som gör den heller. Jag ska göra en Nacka. Åh fan, här har du inte mynt.
Ja, och sen den lilla ovitsen då, att göra en sidansk skalle.
Ja, absolut. Har den använts?
Ja, jag vet inte.
Zidansk skalle, ja. Just Regnell som du nämnde där, han ville ju claima Zidane-finten och menar helt enkelt helikopter-snurrfinten. Den gjorde han ju bra, men skulle inte säga att den är så här extremt förknippad med honom. Man talar inte riktigt om att han gör en Zidane, utan man säger att han gör en helikopterfint.
Ja, jag
säger, däremot Ronaldinho-finten kanske.
Ja, precis. Hur ska du beskriva den då?
Ja, men ibland kallas det väl också så här för flip-flap eller flick-flack. Ja. Liksom när man med samma fot och den högra var väl den man användes den mest.
Insidan först och sen så tar man yttersidan direkt liksom.
Ja, precis. I en rörelse och väldigt snabbt. Och den gjorde han ju till perfektion.
Ja, och Ronaldo hade ju ändå när han... Den har han ju inte riktigt kört på lika mycket de senaste åren. Men när han slog igenom i United så var det ändå hans överstegsfint som var lite hans signum.
Ja, med raka ben.
Ja, precis. Han bara hoppade över bollen flera gånger. Så. Ja. Men det var inte hans. Det
nej, jag skulle säga att förlagen, gamle Ronaldo, ändå nästan var en vassare överstegare. Mm. Bäst på det.
Sen så har vi ju Drillo-fotbollen. Mm. Den var ju väldigt tydlig, faktiskt.
Ja, den var ju också, för det, att slå långt har ju många gjort, och den typen att snabbt upp till två långa forwards, men eftersom det fanns något med Drillo, hans intelligens, så känner man sig manad att säga att det här är något mer än att bara, och det fanns ett uttänkt, han kunde ju motivera det där med att, och han var ju rätt extrem, att har vi inte gjort något av det på 7 sekunder kan vi lika gärna ge bort bollen och så. Mm. Drillo-fotbollen, absolut. Tiki-taka. Hur uppstod... Fanns det en Tiki och en Taka? Det gjorde det inte, va?
José Tiki och Manuel Taka.
Det hade varit underbart. Två 20-talslirare i Galicien.
Nej, där har vi nog inga personer som ligger bakom det. Men därmed så tror jag att det är... Och just när man pratar om Tiki-Taka, man hör ju det väldigt sällan. Det var ju så jävla på tapeten där kanske från slutet av 2000-talet då.
Ja, men med starten på Barcelonas senaste storhetstid kan man säga. Alltså ja. Med Guardiolas intåg som tränare var
det. Ja, men jag undrar om inte det startade första gången faktiskt med spanska landslaget. Jag tror att det kan ha varit VM 2006 i Tyskland. Mm-hmm. Där det var en spansk kommentator som uttryckte det första gången. Jag tror att de kanske besegrat Tunisien och sånt där. Och kommentatorn var lyrisk och pratade om Tiki-Taka då som... Jag vet inte om det är Tikken eller om det är Tackan som ska vara någon typ av leksak i Spanien som man liksom sådär skakar på som gör att det liksom går i någon slags symbios sådär. Ah, jag vet inte fan.
Ja, eller om det är något med alltså, tick-tack med klocka, det går som en klocka. Alltså, lite, det är lite likt hockeyns gamla klapp-klapp som väl tillskrevs ryssarna med, under CCCP-åren. Mm. Och där, men där var det väl ljudet. Mm. Alltså klapp-klapp mellan klubborna, pucken klappar mot klubborna i ett högt tempo.
Man skulle ju vilja veta vem det var som gav uttrycket bollkalle. Om det var någon liten parvel i Stockholmsfotbollen på 1910-talet som var...
Originalkalle.
Ja, originalkalle.
Ja, kanske. Men det hade varit kul om Xavi och Iniesta, som kanske är de två, skulle jag säga, som man mest förknippar med Tiki-Taka. Mm. Nästan mer än Messi och så, för han dribblade så mycket också. Det hade varit fint om de gjorde en pakt, att om de får söner, om de kan döpa dem till Tiki och Taka. Tycker jag hade varit
oerhört gulligt.
Trevligt.
Den sista som är väldigt tydlig faktiskt, som är ändå ett uttryck i, tror det är i Spanien, att göra en arconada.
Det är nog framförallt ett uttryck i Frankrike,
ja,
tror jag.
Det.
EM-finalen 84, där då spanske målvakten Arconada fumlade in en platinifrispark.
Just det.
Och att göra en arconada är helt enkelt att schabbla, tror jag, är ett avgörande läge.
Ja, det är sånt.
Och det tror jag mer att det fanns en anledning att fransmän gillade mer att prata om det, medan Arconada och hans landsmän ville väl snarare glömma det.
Ja, just det. Och så finns det på tal om Frankrike, den här una papinad. Det vet du.
Nej, är det något med Papin då?
Aha. Att göra en...
Men in borde det vara. In. Så mycket minns jag min skolfranska.
Ja. Una papinad. Ja. In papinad, det är att man gör en typ av en väldigt kraftfull volley akrobatisk rörelse.
Mm.
Det är inte en bicykleta, men det är någon... Ja.
Typ Zidane mot Leverkusen.
Men kanske Zlatan gjorde en un papinad mot just Frankrike i EM 2012. Kommer du ihåg hans liggande
absolut
volleyskott?
Betydelselöst, men väldigt, väldigt fint.
Ja, det var en un papinad.
Ja, men det där med att göra en, så att göra en Brolin eller att göra en Nacka. Jag gillar det där när det är lite fritt för tolkning. Men det finns ju vissa som är väldigt förknippade med att göra en Kure Hamrin. Är det etablerat?
Vad gör man då? Är det att man dribblar?
Ja, men att man dribblar just längs linjerna. Att först längs sidlinjen och sen kortlinjen. Och sen,
den är inte så satt alltså.
Nej, men han är ju väldigt förknippad med den.
Ja.
Det är en av de roligaste... Du kommer ihåg det gamla radioprogrammet Pippi Rull?
Mm.
Då hade de ett moment där som jag tror hette Hetsjakt. Där de travesterade kvällstidningar som i alla fall ibland har tendensen att starta ordbråk. Och att det är två personer som träter. Till exempel om du och jag blir osams och sen jag säger något mot dig och då ringer de upp dig och säger att Johan har sagt att du är inte alls bra på att skriva. Vad fräcka säger jag? Ska han säga? Som är? Mm. Och sen ringer han tillbaka till mig. Anders, han säger nu att det är du som inte kan skriva. Mm. Va? Så här, och sen så pågår det. Det körde ju de då fast fake, fast de ringde visste ju inte att det var en väldigt rolig mellan Kure Hamrin och Stefan Ishizaki. Ishizaki var lovande kanske 19 i AIK då och talade som ett kanske nästa stora gnaget löfte. Mm. Och så hade man då ikonen å andra sidan. Den var väldigt kul. De ringde först upp Kure Hamrin och sa så här, jag pratade precis med Stefan Ishizaki här. Han sa, det du gjorde där, det var inte alls svårt. De kunde knappt försvara på den tiden. Jaha, nej. Nej, det tycker jag inte. Så, ja, så ringde de sig för Ishizaki. Vi pratade med Kure Hamrin, vet du om det? Ja, ja, visst. Ishizaki. Han säger att du måste växa till alldeles för valpig och det kommer inte bli något alls av dig, sa han. Så, jaha, det var ju tråkigt att höra. Så, ja, det pågår och pågår.
Men på tal om Ishizaki då, att jag är en älvsborgare.
Mm, nej.
Nej, den är smal, den borde ju kunna utvecklas lite mer. Men jag tänker på Ishizaki och Viland och så var det väl, var det Jon Jönsson?
Om när du tänker på missade flyg så missade är det väl Holmén som
ska in. Holmén, ja, precis. Mm. Att man helt enkelt snurrar bort sig på en flygplats.
Just det, där kanske de ska vara glada att de var tre. Annars hade någon av dem fått bli den personen det, som fått fronta det att göra en holmenare. Ja, sådär. Nu Elfsborg är det lite för skyddande.
Ja, att sen så finns det de här smala att göra en Lineker.
Var det att skita ner sig?
Ja, men det är att skita ner sig. Han gjorde väl, var det 88, tror jag.
Det är ändå en av de bästa målskyttarna någonsin. Så här, att göra honom, ja, det är att skita ner sig. Ja. Det blev ditt läge, så Gary. Ja. Att göra en brink, apropå OS och skidåkning, den används ju i Norge. Och det är helt enkelt att gå in i väggen. Jörgen Brink då, som så nästan bokstavligen gick in i en vägg på någon stafettsträcka. Mm. Och då är det då precis som Arkonadan, ett annat land som passar på att gotta sig det och börjar använda att jag gick på en brink idag. Så.
Är det så att, jag tror att, kan det vara i Umeå? Jag tror att det finns en väg där som heter Brinkvägen. Men så var det någon lokalbo som kände i samband med det att Brink gick in i vägen och la till ett litet G där på den stadsskylten, Brinkvägen.
Älskar sån typen av uttråkat stadsklotter. Absolut, den är ju riktig ändå. Sen, jag skulle säga att göra en Baba Yaro. Den är inte så etablerad för dig kanske.
Jag
tror många är med mig här ändå. Ja, det är ju att inte dyka upp efter semestern. När han inte kom tillbaka till, tror det var Chelsea. Ja. Och meddelades inte så noga.
Ja, just det. Lite samma spår, att göra en Jao Preko. Du vet vad det är.
Ja, det är att bara tvärtom då, att inte komma till sin klubb utan schappa från klubben utan att riktigt meddela sig.
Och bara lämna en lapp, tell the guys I'm gone.
Ja, just det, tell the guys I'm gone. Ja. Ja, den är också lite smalare.
Ja.
Göra en, ja, nu blir det som att göra en Percy Olsson.
Ja, den är smal, men den är tydlig om man kan sin Percy Olsson.
Mm. Det är ju super bort det.
Ja, det är super bort det inför en väldigt viktig avgörande stund.
Mm.
Det var väl, du skulle kvala upp till
Allsvenskan,
ja.
Mot Degerfors.
Ja, en Hässleholm-kille, va?
Mm.
Och han går ut på stan, träffar någon luring i baren som börjar bjuda honom på massa
violshots och ubåtar.
Ubåtar, ja, han super
det blir fyllecell.
Ja, fyllecell och sen så missar han matchen. Och så.
Han var ju också deras skyttekung, ja, kanske absolut. Bästa spelare. Det är att supa bort det,
ja.
Helt enkelt. Och ska man ta det där ett steg längre, om man tyckte Percy var grov, så det kommer ju ut ett, man kan nästan säga som att vi kommer ut med en ny bok snart, i alla fall en uppdaterad bok om den som heter Blågult, som helt enkelt handlar om herrlandslagets historia.
Mm.
Ett standardverk av Jesper Högström som han nu skriver till, nyskrivna kapitel då, dels om Hamrén-eran och också nu om
Jan Anderssons
fina start. Men där, i begynnelsen av landslagstiden, jag tror på 10-talet, fast en AIK-are, Helge Ekis Ekrot, som var lite för glad i flaskan, han påstås då upprepade gånger har spelat berusad och gjorde så till och med i en landskamp. Och de visste om att han var packad, men hade inga avbytare och ansåg det ändå värt att spela med 11 man. Men det blev en stor skandal, för alla kunde se att han raglade omkring. Och det skrevs om det i pressen och lagkamraterna var väldigt arga. Och hans försvar är ju i någon mån legendariskt då, när han blev konfronterad med det. Och han säger att det kunde väl inte jag rå för att Rulle skulle dyka upp på Norrmalmstorg och skulle ha whisky hemma. Eller vara konjak.
Två lite konjak.
Ja, fan kunde jag veta att Rulle skulle dyka upp på Norrmalmstorg och ha konjak hemma. Nej, han skyllde allt på Rulle då. Det är roligt förresten, för Percy Olsson hade ju också den här, det var en kompis då,
ja,
som lockade in honom i dåligheter.
Men att, om man ska uppdatera, att göra en Bojanic. Alltså då HIFs mittfältare som är tillbaka i Helsingborg nu, tror jag.
Det är då tyvärr det jag tänker på, att somna under genomgång.
Ja, eller så är det det. Han pratade ju då när han hade skärpt till sig. Att han hade sagt att jag har slutat sitta uppe på nätten och spela tv-spel. Nu tar jag fotbollen på allvar. Och i någon intervju sa han, till exempel så promenerar jag varje morgon till varje träning för att vakna till. Det skulle kunna vara en Bojanic, att man börjar promenera.
Ja, den är ju lite mer städad då. Vad tänker du på om jag säger att göra en campus?
Är det att sy sina egna kläder?
Ja, sydde han dem till och med. Det kanske han gjorde, han designade dem i alla fall. Det var ju en stor grej i SVT:s årskrönika.
Det är inte många som gör en campus.
Nej, tyvärr.
Dagens fotboll.
Nej, det har varit oväntat. Att göra en B.A. Strömberg.
Ja, detta vet jag för att vi diskuterade B.A. Strömberg till vårt kultnummer som är ute nu.
Ja.
Och han var ett av namnen, då pratade vi om det, att göra en B.A. Strömberg. Det är väl att man helt enkelt bara lägger av med allt för att bli långtradarchefis.
Ja, det kanske inte behöver vara just långtradarchefis, men något helt annat. Ja. Att nu är jag trött på det här, ska göra något helt annat. Han gick då från att vara tränare till att köra långtradare istället.
Att göra en Christian Borrell, vad tänker du på det?
Något av en, jag höll på att säga Eurogoals-kung, men jag menar ju Eurotalk-kung.
Precis.
Och italien-konnässör. Jag vet inte, att bära långärmad piqué.
Ja, det kanske är i och för sig hans grej. Jag tänkte faktiskt mer på att nästan alltid förklara framgångar i italienska lag genom sportchefer.
Ja, deras betydelse. Ja, ja, det gillade han.
Ja, det gillade han.
Ja. Att göra en Chris Härenstam.
Vad fan gör han?
Nej, den här är lite krånglig. Uh-huh. Men jag kommer att tänka på när vi pratar om Eurogoals. Han var ju Mr. Eurogoals. Mm. Och det är lätt att glömma, men apropå när du... Jag har inte sett en minut av OS som sagt, men jag såg däremot ett klipp som lades ut från något rådellopp. Mm. Och den som lade ut klippet var väldigt förtjust i kommentatorn, som jag antar var en rådellentusiast, apropå att de tar in experter från respektive gren. Och det var någonting som hände, någon österrikare som vann, och han gick helt i spinn och verkade vara så lycklig över något otroligt som hände. Och han blev lite, jag fick ett mini-mini-kultfölje då snabbt. Och att göra en Chris Härenstam, som ju faktiskt var väldigt, väldigt populär på Eurogoals-tiden. Han kanske fortfarande är populär. Men då fanns det nästan lite av en kult kring Chris Härenstam. Att han var en del i det där Eurogoals-upplägget när man lassade upp sina mackor när man kom hem efter skolan. Att Chris Härenstam var så välinformerad och lite kufig så. Men det har lite svalnat av när han sen lyftes upp till en så stor plattform. Nu är han som vilken referent eller journalist som helst. Mm. Det är när man liksom var större från början, eller man var mindre från början, men hade kanske ett starkare kärlek från fansen. Sen gick man till en större plattform och fick fler följare, men inte lika starka känslor. Mm. Lite som han snooker-kommentatorn, som många gillar, Kim Hartman.
Hartman.
Lite kufig, som passar perfekt där. Skulle de dra upp honom och sen leda Sportspegeln, skulle det kanske inte alls bli samma grej.
Ja, just det. Men det är faktiskt inte så. Jag tänkte på, vi har pratat om Eurogoals ett par gånger här nu idag bara. Och det hade varit oerhört intressant att sett ett par avsnitt av Eurogoals. Enbart för att känna. För detta var innan internets tid.
Ja,
ja, det får man ändå
innan
säga.
I alla fall internet var en så liksom given del. Ja. Man var väl inne på Aftonbladet-chatten ibland.
Ja, kanske. Lunarstorm. Men i alla fall så, det kan inte vara så himla lätt för Chris Härenstam att hitta information om Boavistas målskytt och ha någon typ av kuriosa om den här målskytten. Alltså den informationen fanns ju inte på det sättet. Det har varit kul att se vilken kvalitet Chris Härenstam levererade i Eurogoals när han refererade ett mål från portugisiska ligan.
Mm.
Det är säkert att han var så bra som man känner nu när man tittar tillbaka. Det här nostalgin som jag pratade om, att allting blir bättre när man ser det i backspegeln och sådär. Hade man sett det idag så kanske det bara varit sådär, oj, sicka en strut av den där Tiani.
Kanske. Ja, jag minns det som väldigt välinformerat. Mm. Men man hade ju inte riktigt underlag att själv säga app, app, app.
Nej, precis. Ja. Men jag har gjort så, Johan, att jag har faktiskt plitat ner 5 stycken här. Det är lite kul att se vad du tänker om jag säger att göra en XXX då, till exempel. Att göra en Roger Ljung.
Det är för mig att odla myten om sig själv och bli ett starkt varumärke genom att inte säga någonting och hålla sig undan och vara svårtillgänglig.
Du har nästan rätt. Jag sitter på facit.
Ja, såklart. Facit skulle ju också kunna vara att dröja sig kvar vid bortre stolpen på frisparken.
Just det. Ja, min är faktiskt väldigt, detta är det mest distinkta jag har, att inte svara på telefonsamtal någonsin.
Just det.
Då gör man Roger Ljung.
Just det, men vad händer när han aldrig gör det?
Ja, då
byggt upp en nyfikenhet.
Ja, ja. Du tog det ett steg längre. Det är smart, Johan. Ja, sen har vi faktiskt en annan här. Att göra en Gary Lineker. Vi har ju pratat om Gary Lineker. Men här är det för lite mer finsmaken.
Ja, det här var då inte då att råka skita ner sig.
Nej, precis. Att göra en Gary Lineker. Finns det någonting annat du tänker att han skulle kunna ha?
Nej, jag tänker att nej, det kan inte vara det du tänker på. För det som ploppade upp nu var att gå liksom väldigt självklart från en fotbollskarriär till en programledarkarriär. Nej, men jag kändes tråkig när
jag... Ja. Jag har, definitionen är så här när man gör en Gary Lineker. Att gå på myten om sig själv och tro att man fortfarande är rolig på Twitter när man pikar med sina lustigheter för ett par år sedan.
Är det här, det lät som en så officiell förklaring, ja, men det är det din förklaring?
Ja, men den är officiell eftersom den är min. Ja. Ja, men det är lite så. Jag tycker att hans Twitterkonto, alltså för ett par år sedan så alla pratade om detta, fan vad han är lustig, han är så smart och witty och sådär på Twitter. Nu tycker jag att han är bara otroligt trött på Twitter. Skriver självklarheter och han letar så otroligt sådär desperat efter någon liten lustighet. Det känns inte kul längre.
Ja, det är möjligt, men den tog jag inte.
Nej. Att göra en Tony Flygare.
Mm, men den kan ju inte vara mycket annat. Det är ju inte liksom att släppa bok. Det hade faktiskt märkt att han av alla som har släppt böcker får vara så här. Även så här fina liksom, författare använder den. Jag kommer med en flygare nästa höst. Nej, det är väl helt enkelt att få symbolisera ett väldigt tydligt sliding doors ögonblick. Vad kunde ha blivit om inte det hade hänt.
Ja, precis.
Apropå hans brända straff.
Ja, men det är också så att överdriva och kanske överdramatisera ett ögonblick i syfte att förklara vad som kunde ha hänt om ögonblicket hade haft en annan utgång.
Mm.
Det är att göra en Tony Flygare. Mm. Att göra en Wolf Eikrem?
Mm. Kan den vara väldigt fotbollig? Att gå från att vara bäst till att bara helt inte ingå i planerna i samma lag?
Du tar nästan ordagrant, jag har skrivit så här. Att från en säsong gå från att vara den bästa i sitt yrke till att nästa sekund vara oönskad och överflödig.
Mm. Nu verkar han vara önskad igen. Jag tror han gjorde 2 mål i träningsmatch för sitt nya lag.
Seattle Sounders.
Ja, tillsammans med Gudrun Svensson.
Så den sista då. Att göra en Olof Mellberg.
Oh. Nej, det kommer inte på något spontant. Jag tänker bara på hans svarta ögon och vinnarskalle. Och
nej, det är inte alls det. Ja, det är att gå från nästan ingenstans. Det kan man diskutera.
Ja.
Gå från ingenstans.
Han skulle kanske invända apropå att...
Ja, jag vet. Att gå från ingenstans och gå in och dominera och sen bara försvinna och inte säga ett enda ord om det och vara en otrolig gåta. Det är ju ändå så.
Ja.
Han kommer in och lyfter BP 2
divisioner
på 2 säsonger och gör det så jävla bra och gör i princip inte en enda intervju under tiden och är helt tyst. Och sen bara lämnar han och gör ingen intervju i samband med det. Det var så här, ska han gå tränarutbildning? Vad fan hände? Så, du vet, det är en jävla gåta. Är det så att han bestämmer sig för att aldrig komma tillbaka till tränarrollen? Och aldrig ge en intervju igen. Du vet, det kommer bara byggas vidare. Han myter honom ihop med vad skulle det kunna bli? Liksom, han är, kanske, är han världens bästa tränare genom tiderna? Det är att göra en Olof Mellberg. Man bara dominerar och sen bara försvinner man utan att säga ett ord om det.
Just det, man har ett helt perfect record som sin korta karriär som
absolut.
Coach. Då.
Ja, otroligt stor nyfikenhet på honom.
Ja, fint. Då tar jag mina 5 som jag rafsade ihop här då.
Ja.
Att göra en Jonas Lantto.
Ja, är det bara... Var Gävle trogen?
Ja, det måste inte just vara Gävle. Och inte bara att vara trogen, men du är inne på rätt spår. Jag har skrivit definitionen att göra en Jonas Lantto. Att bli kvar hela tiden med känslan att man nog skulle kunna få något lite bättre.
Mm.
Han laddar då för en ny säsong i Gävle. Sin 32:a säsong, eller på att säga. Så är det ju inte riktigt. Men han kommer dit från Kiruna och har ju som du säger varit om trogen. Men väldigt många säsonger har man ju känt att han måste ha sagt nej till saker. Mm. Han har inte varit bäst i allsvenskan, men ofta med känslan att han är lite för bra i längden för det här laget. Nu kanske han är 30 eller något sånt där. Jag har inte råkoll på Jonas Lantos nuvarande form. Men hela tiden med känslan av att han skulle nog kunna få något bättre, men trivs här.
Ja, men det är bra.
Ja. Att göra en Roger Gustafsson.
Är det att vara intresserad av ESK-sättet?
Ja, den ingår ju här.
Ja, det gör
lite
det, ja.
Indirekt i förklaringen. Att göra Roger Gustafsson är att gå från den absoluta toppen att frivilligt gå ner i en källare som han gjorde och börja klippa VHS-kassetter. Mm. Behöver inte vara precis det man gör, men att gå från toppen och att inte lyssna på anbud som kommer från annat utan välja att göra något otroligt osexigt för att man vill följa sina ideal.
Mm.
Jag kan ändå respektera honom enormt för det han gjorde. Då 5 SM-guld på 6 år och skakat om Europa. Jag menar, det finns ju lag som vill ha en sån tränare även utanför Sverige. Och han väljer då att sätta ihop ett kompendium som heter Fotbollens hemligheter. Det tar 3 år. Och det är också, det är så mycket som talar emot Roger här. Det är liksom precis före den tekniska brytpunkten där man inte riktigt behöver sitta längre med VHS-kassetter och så. Och han har 2 redigerare till hjälp bara för att det här ska komma att bli ett bra kompendium som sen IFK Göteborg ska... Det är ju intressant med övrigt att IFK Göteborg inte har varit så bra på senaste tiden att få upp egna ungdomar. Att det var ju anledningen till att han satt där. Mm. Det här manifestet som skulle vara sen 50% härifrån. Och han lades ner otroligt mycket tid på detta, så oglamoröst. Ja. Det är att göra det, Gustafsson.
Ja, just det. Ja. Och i princip också nu degraderad. Jag får inte fortsätta med det som han har jobbat med de senaste åren.
Nej, precis. Så. Att göra en Tony Gustafsson.
Är det att hävda att man har... Nej, jag kan inte.
Att slå knut på sig själv för att försöka undvika negativa rubriker.
Aha. Ja, det får nästan utveckla lite grann.
Han var ju, det var ju nästan parodiskt. Var tränare i Hammarby, var ju egentligen hyfsade Hammarby år, men det var fortfarande rätt kort tillbaka i tiden till guldet och så. Så kraven var väl rätt stora, de hade rätt bra lag. Men var ofta man stod med Tony, och det var så uppenbart för alla, skulle han ändå försöka skydda spelarna från det som hade hänt, och ibland sig själv också. Minns en match de förlorade när det stormade lite kring Tony. Fansen var arga och det var väldigt uppretat efter. Det kom arga hammarbyare och nästan tog i honom och skrek: smekmånaden är över nu, Tony! Så skulle man prata med honom, så här, verkar vara lite uppretad. Kan inte riktigt säga att jag tycker det. Det är mycket passion i fotboll. Och så här, och sen så här, Charlie Davis, 9 mål, alltså matchen, missar upp ett mål idag. Ändå jag som skickar ut honom där utan sköld och svärd. Så här, alltså, så det blev parodiskt då. Så där, kan inte bara säga att det var synd att han missade upp ett mål. Det var inte bra gjort.
När man pratar om Tony får man ändå påminna om gången då vi ville göra en intervju med honom om inkast. Om långa inkast, för att jag tror att det var någon i Hammarby som just började göra sig lite delap-rykt där. Det talar om att göra en delap, det är kanske att kasta långa inkast. Mm. Men, och att också Tony hade någon historik som spelar själv, och han var ganska bra på att göra inkast. Så vi vill göra liksom en rätt distinkt intervju med honom. Så mailade vi honom och så fick vi svar så här: varken jag eller Hammarby vill förknippas med inkast.
Alltså negativa rubriker. Nej, även där.
Tack för intresset, men vi tackar nej.
Ja, du ser. Det finns någonting där. 2 kvar här, snabbt ihoprafsade. Att göra en Mats Strandberg.
Är det att försöka dyka in och lösa en konflikt mellan 2 tränare?
Att med en enda mening kyla ner en aggressiv stämning.
Hur var den meningen då?
Magnus Persson kort. Och alla börjar skratta istället när då Persson och Alma stått och skrikit åt varandra. Han bara: nu får det vara bra. Jag behöver göra min Radiosporten-intervju. Han har sett värre. Och sista, den är smal, men den tog jag lite för din skull ändå, med Liverpool-historik. Att göra en Sander Westerfeldt.
Ja du, vad gjorde han?
Han tog ju en trippel. Men ja, det är inte det jag tänker på.
Nej, du får nu ta den.
Ja, det är att med illa dold förtjusning gotta sig i att efterträdaren har det lite jobbigt. Jerzy Dudek var ju lite svag i början när han kom till Liverpool. Och det här, det är den roligaste grejen, och det jag minns från Kärgers självbiografi, att trots att Westerwell hade skeppats iväg så fortsatte han att dyka upp på Anfield matcherna i den här Players Lounge och gå och prata om, och även hans fru, och gå och prata om hur dåliga Liverpool var nu för tiden. Och Phil Thompson, assisterande, fixade jag till, för han fick de här gratisbiljetterna till VIPen av Marcus Babbel som han var kompis med. Och sa han till så här: Marcus, ett ord, säg till din kompis Westerwell att han inte är välkommen här mer. Han bara spred dålig stämning och var väldigt nöjd med att Dudek var lite skakig.
Ja, det var bra. Ja, detta är ju också läge här kanske för er lyssnare att fylla på med att göra en. Det kan man göra på mailen till oss, podcast@offside.org, eller vi är på Twitter under hashtaggen offsidespodcast. Det är ju alltid kul. Då var det dags för Bengtssons fingerspits igen. Och innan jag går in på Bengtssons fingerspits så vill jag bara prata lite grann om Orenius fingerspits. Som inte har blivit offentlig. Riktigt, det har faktiskt blivit det. Men inte i den här kanalen.
Ja, det var genomslaget har inte varit så stort att jag har behövt stå till svars.
Ja, men lite strax innan jul så blev du kontaktad av tidningen Café för att du skulle vara en av de här medverkande i det som har köp och sälj. Det är väl liksom de gör...
Inför nya året.
Ja, precis.
Om människor vore aktier.
Precis. Så köper då att man ska liksom investera i en person som man tror kommer ha ett uppsving. Och sälj är i att man ska sälja av en person som man tror kommer dala. Och när du fick prata om sälj så tog du John Guidetti.
Mm.
Och jag undrar hur du tänkte där, Johan.
Ja, Nej, det är ju än så länge en klar missräkning att sälja honom. För hans aktier har ju stigit kraftigt sen gjorde det samtalet.
Han har gjort lite avgörande mål, några viktiga assist, mål på Nou Camp.
Och inte att förglömma, letat sig in i ett och annat, säger jag rätt nu, Alaves-hjärta. Mm. För det är Alaves han är i, genom att göra den här härliga intervjun. Mm. Där han väldigt bekymmerslöst smattrade iväg på spanska. Grammatiken satt väl inte 100, men skit i det, kör på ändå. Mm. Jag älskade ju att se det. Så även att han, många börjat gilla honom även privat kanske, eller som människa. Så det har gått käpprätt åt helvete för den spaningen. Mm. När jag gjorde den så var han ju fortfarande då i Celta Vigo. Och det gick knackigt där.
Mm. Vem skulle man köpa då?
Det, man skulle köpa Leo Borg. Björn Borgs yngste son. Den var ändå kanske lite nöjdare med.
Har du visat sig stiga aktien?
Ja, det är väl för tidigt att säga. Det är lite in the long run. Han är väl bara 15 år.
Tänkte det, långa perspektiv.
Ja, precis. Ja, men, min aktieportfölj är mer så på sikt.
Dålig investerare.
En av Europas största tennistalanger då. Och i en sport där det inte finns så mycket övrigt så kommer han få mycket uppmärksamhet. Och att han har en reservkarriär i och med att han var nästan den som gjorde bäst ifrån sig i Borg-filmen, där han spelar då en ung version av sin pappa, Björn. Mm. Nej, men Guidetti då, som hade fastnat där och man såg en potentiell fara i VM-platsen. Mm. Det är ju mitt misstag att det kanske skulle ha väntat in ett transferfönster innan jag drog den spaningen. För det har ju lyft, som sagt, när han fick gå till Alaves då. Mm. Men som sagt, om vi ska tänka i långa perspektivet, det kanske är hans smekmånad nu och sen vet man inte vad som händer.
Vi får se.
Men det finns en anledning att det är du som håller i den här punkten i podden.
Ja,
att jag
har ett segment som kallas
Men även du börjar få lite mer press på det.
Ja, absolut. Efter länge sedan den här kanonstarten. Ja, absolut. Jag har inte levererat på länge, jag känner det. Och nu tar jag en som... Jag vet inte hur trygg jag känner mig i det, men det är till helgen som möts Helsingborg och IFK Norrköping i Svenska Cupen. Och därför så är veckans fingerspits är att Jordan Larsson gör två mål mot sitt gamla lag och firar ett av målen genom att stoppa händerna bakom öronen framför HIFs supportrar.
Jag tror att det är mycket som ska stämma här. Det är ju en väldigt...
Ja, han måste göra mål för att kunna göra målgest, annars framstår han som en idiot.
Du sa också två mål.
Ja, jag tror det. Alltså. Det kommer att vända för Jordan Larsson här nu.
Ja.
Alltså, det är min fingerspits helt enkelt. Att han får lite rubriker då, givetvis, efter detta. Och han får utstå lite nya glåpord från Helsingborg. Det finns ju en del outrätt där mellan Jordan Larsson och Helsingborgs supportrar. Mm. Efter hur allting slutade där. Med, ja, det blir Henrik Larssons sista match också, men... De där sekunderna eller minuterna efter den sista matchen på Olympia när planen invaderades av arga supportrar och Jordan Larsson skulle ut och väva och Henrik Larsson skulle också göra karaterörelser och så. Mm. Det har inte riktigt rätt sig ut. Och så går han till IFK Norrköping, vilket man får säga ska han gå till en toppklubb i Allsvenskan om man vill vända hem från ändå ett misslyckat år i Nijmegen. Så känns det som att IFK Norrköping är en bra klubb för rivaliteten mellan HIF och IFK Norrköping. Det är så två olika divisioner, men den är inte så etablerad. Det har varit värre om man gått till IFK Göteborg eller AIK eller så. Tror jag. Då hade Helsingborg-supporterna kanske blivit ännu argare.
Eller Malmö.
Eller Malmö, absolut. Mm.
Det är ju en vågad spaning det här, Anders. Mm. Känns lite som att du efter din raketstart, och sen gick det fortfarande helt okej, och sen gick det lite tyngre, att du börjar bli lite desperat här nu. Det hade ju räckt rätt bra att säga att han ska ha två mål. Det är ju en ganska vågad fingerspits.
Ja, jag vet.
Du kryddar då det här med väldigt konkret.
Ja, jag vet, men du vet om den går in.
Ja, men ändå den här spelaren som... Fan, nu tar jag resten jag har här. Så jag hoppas att det löser sig.
Ja, men jag riskar mycket mer än vad du gjorde i café.
Alltså. Ja, det gör du ju verkligen. Ja, jag riskade lite med förlorande ändå.
Ja, precis. Ja. Ja, men jag kollade lite grann ändå alltså på Jordan. Han är 21 år, fortfarande ung får man väl ändå säga. Ändå hunnit med två hela säsonger i Allsvenskan. Gjort 48 matcher från start. På de här 48 matcherna på start i Allsvenskan så har han gjort 10 mål och 7 assist. Så det är helt okej siffror, men hans år i Nijmegen var ju riktigt, det får man säga var rätt misslyckat. Alltså.
Ja, det var det ju. Jag tyckte det var roligt, någon som kommenterade med, det var ju lite gurgel mellan Simon Tern och Jordan Larsson på någon träning i IFK Norrköping. Mm. Det var väl inte så allvarligt, men de tjafsade lite. Men någon som frågade om vad det kan ha handlat om, det kan ha varit så... Min pappa var bättre än din pappa.
Ja, jag sa det också.
Fick mig att le.
Ja, absolut. Ja, men det är min fingerspits. Jordan Larsson får rubriker för att han firar två mål mot sin gamla klubb på ett lite väl provocerande sätt kanske.
Okej, då blir det lite mer anledning att följa inte bara Östersund-Arsenal utan även, ja vi har ju en cup som Östersund smygstartade ju den genom att slå Trelleborg, men som på riktigt drar igång nu till helgen. Och den matchen blir man ju genast lite mer intresserad av nu för att se vad som utvecklar sig där.
Jag jobbar aktivt för att höja intresse för svensk fotboll.
Ja, det är bra. Och med det sagt, ska vi säga sayonara?
Det gör vi. Och så önskar vi er en fortsatt trevlig vecka. Och ta hand om er.
Hej!